känslor, kyssar och nyfikna frågor. Pollyprat med Minna och Karin.
Hej alla lyssnare och varmt välkomna till Pollyprat. Idag ska vi få prata om böcker. Vi ska få prata om ett av de sätt som vi kan lära oss om hur det är att leva poly, hur det är att vara flersam. Vi kan lyssna på människors berättelser, vi kan träffa folk, men vi kan ju faktiskt också läsa böcker. Och nu har vi fått en bok på svenska om att helt enkelt relatera på fler. Så varmt välkommen hit, Tanja Sohinina, som har skrivit Du med flera.
Tack.
Åh, så härligt att ha dig här.
Kul att vara här.
Aha. Minna, vad säger vi? Vi har fått en bok om poly på svenska.
Hurra! Det känns jätteroligt. Vi har ju liksom refererat alla de här mest amerikanska verken genom åren. Och även om en del är översatt så är de ju ändå skriven i ett annat kontext än vårt svenska kulturella kontext. Och nu har vi en bok som har någon form av grund i vårt svenska sätt att göra de här grejerna. Mm.
Så okej, Tanja, vem är du och varför har du skrivit en bok?
Ja, jag heter då Tanja Sohinina, bara så här liten kort geografisk, geopolitisk genomgång av vem jag är.
geopolitisk genomgång, det har jag längtat efter.
Det är alltid när man ska berätta om vem man är och folk bara, du är från Finland? Och man bara, gud nej. Men jag är född i Leningrad, Sovjet, vilket är både tid och plats lite grann. Det var ett tag sedan nu. Och sen kom jag till Sverige på 90-talet, läste så småningom till psykolog, men liksom innan jag läste psykolog, innan jag ens började ha parrelationer eller så här, den typen av relationer, så insåg jag någonstans att jag inte ville vara monogam. Och jag vet inte var jag fick det ifrån. Jag har ingen aning. Folk frågar mig hela tiden. Jag tror att jag har läst A Stranger in a Strange Land. Uh-huh. Jag vet att jag läst den. Och jag vet att det är en ganska vanlig ingång för generationen innan internet. Mm, men det här alltså vid millennieskiftet någonting. Jag vill inte leva monogamt. Jag är ganska tydlig med det från början. Liksom från början så går det kanske inte riktigt, för att svårt att hitta partners, men jag vet vad jag vill. Och ganska snart så går det. Och ganska snart så är jag inte monogam. Det är liksom, har relationer och det funkar. Ibland sämre, ibland bättre, men lite grann när jag ser i efterhand, det är inte flersamheten som varit problemet, utan när man är ung så är man kanske inte lika rutinerad som när man blir lite äldre. Men helt enkelt liksom aldrig velat vara monogam, har testat det lite grann, tyckte inte om det, alltid varit öppen med det också. Och när jag började läsa psykolog framförallt så blev det väl också en grej som kanske blev en sån här grej jag började läsa lite mer om rent teoretiskt än bara så här mina erfarenheter. Och så jag bloggade en del, och när jag var 23 så råkade jag skriva en bok om att sälja telefonsex och bli intervjuad i typ alla medier som fanns ungefär.
Oj!
Det var en extremt bra så här träning i medievana, och det var folk var lite så här, oj, telefonsex, åh gud, spännande, ja, men hon är också psykolog, oj, vad händer?
Oj, ja, just det, det kan ju bli väldigt, när man ska vara, när man är psykolog, då ska det ju vara ordning och reda.
Ja, precis, så det var lite så här spännande, men någonting som väldigt många reagerade på mer än själva telefonsexet var att jag och min dåvarande sambo hade ett öppet förhållande. Och det jag säger att jag sa öppet förhållande, jag var inte så noga med termer, jag skulle väl kanske kalla det något annat idag, men då var det liksom det jag hade. Och det var väl det i praktiken som i många år. Men ja, jag märkte att media var mer intresserade av det, och så efter ett tag så började jag bli inkallad som, oh, Tanja lever polyamoröst, berätta, hur går det? Och sen efter ett tag så blev jag mer och mer psykolog och expert i det här. Så jag tog examen, jag började jobba, jag fick vara med i en massa tv, radio, så här, tidningar. Och då mycket, mycket mer som expert än som någon som lever flersamt själv. Och det var ganska mycket egen önskan också. Jag vill liksom inte, jag är inte jätteintresserad av att berätta om mitt privatliv.
Nej, men det här med att när man har blivit psykolog så ger man ju plötsligt, du har ju en akademisk utbildning och nu har du ju plötsligt en tyngd i det du säger. Och du, visst är det också så att du behandlar också personer, du är behandlande psykolog?
Ja, och det jag tänkte också det här, dels psykologtiteln är också, förutom legitimerad psykolog, så är också jag masterexamen i sexologi. Så jag har ganska mycket titlar. Och det är lite av en så här personlig grej jag har, att sen jag blev psykolog, verkligen varje gång som någon uttalar sin flersamhet på ett dumt sätt i media, gå in och bemöta det. Inte ens för att jag bryr mig själv, för att alltså, om någon säger att jag är en anknytningsstörd, förlåt, jag bryr mig inte. Men däremot så vet jag att det påverkar andra, det kan såra människor, det skapar fel idé eller fel uppfattning. Så när det, om ni googlar mitt namn och lite mediearkiv, så kommer ni märka att om någon skriver något dumt så går jag in och bara okej, okay, gloves off, liksom titlarna på bordet, nu kör vi.
Psykologstudierna har inte egentligen öppnat upp för dig, utan det hade ju med dig det här redan innan.
Ja.
Det är någonting som fanns i dig.
Och jag läste på om det lite mer, jag, på så här frivilliga moment på programmet, så passade jag på ett par gånger att faktiskt läsa in mig på den forskningen som fanns. Då det här, jag tog examen 2011, då fanns det inte så mycket forskning. Idag finns jättemycket. Och det är en grej jag tycker är intressant i lite mer aktivistiska policyklar eller flersamhetscirklar i Sverige, det fortfarande finns en idé om att det saknas forskning. Jag ser ofta att människor liksom säger att ah, men det här kan man bara spekulera i, vi vet inte, eller att man säger att ah, det finns ingen forskning på det här. Och så här, 2005, ja, det stämde. 2022, absolut inte. Det finns jättemycket forskning, jag har typ 60 studier i boken och det finns mer.
Jag skulle just säga det. Jag har tittat igenom den här boken. Vi har fått läsa den i förväg. Boken heter Du med flera, en guide till polyamori, relationsanarki och annan flersamhet. Men i boken, vi ska komma in lite grann på hur du har delat upp boken i tre olika delar. Men det du hela tiden återkommer till i boken är ju just forskning. Och jag undrar, jag tycker ju att det är jättespännande, men det är hela tiden så har du de här rutorna liksom. Nu, det här stöds av forskningen och forskningen säger så här. Upplever du själv att det ger dig mera stöd när du har skrivit boken?
Ja, jag tänker att jag fattade beslutet att ändå börja profilera mig lite grann som en flersamhetspsykolog som jobbar med flersamhet. Det var inte självklart. För att helt ärligt, alltså jag tycker inte flersamhet är så jävla spännande. För mig privat är det så, jag har mina partners, det är soft. Jag typ tänker inte så mycket på det, jag är van. Men jag har ju hela tiden bemötts väldigt mycket med, oj gud vad intressant. Och flersamma patienter har jag liksom börjat söka sig till mig så fort det bara gått. Så någonstans har jag tänkt så okej, okay, men nu kör vi, nu måste jag läsa på för att faktiskt kunna jobba som flersamhetsexpert. För det räcker ju inte att ha egna erfarenheter, det räcker ju inte att läsa på lite så aktivistgrejer, utan man måste faktiskt som legitimerad personal läsa på rådande forskningen. Och att jag valde att skriva den här boken, det var ju inte jättelustfyllt projekt, helt ärligt. Det var ganska mycket för att, ett, jag saknade en svensk bok. Som du sa förut, eller Karin sa förut, att det finns jättemycket böcker, men de är i en amerikansk kontext. Och det är en annan kontext. Den etiska slampan, bless its soul, den är jätteviktig, men det är så här, jag och mina kompisar i San Francisco på 90-talet, den är inte jätterelevant
Det är
idag
inte
i
jätterätt att
Sverige.
relatera till när man bor i Norrköping.
Nej, men precis, jätteintressant men kanske inte som en guide. Och så tänkte jag att dels så har jag saknat en svensk bok. Två, jag har liksom känt att jag vill att det ska finnas en svensk bok som inte bara är aktivistisk, inte bara är personlig, utan kan användas när någon tutar iväg i media och pratar om att flersamma är dum i huvudet och mår dåligt. Att dra fram dem och säga nej, du måste faktiskt läsa på lite. Det finns forskning, det finns saker som motsäger det. Och sen har jag väl också känt någonstans att amen, jag är ju lite personen som kommer skriva den här boken. Eftersom jag har den bakgrunden jag har. Jag har varit med i så här svenska polysammanhang i 17 år, levt flersam i typ 20, läst jättemycket bloggar, har jättemycket vänner som både kanske lite mer insyltade i svenska polykretsar, men också extremt mycket vänner som lever flersamt, men inte i någon subkultur. Jag har
Just
sett
det.
väldigt mycket flersamhet privat, jag har levt flersamt, jag har läst på om det länge, jag har följt debatten jättelänge. Jag är psykolog, jag är van att läsa forskningsstudier, jag är van att tänka på det sättet och jag kan skriva.
Ja, det kan du verkligen. Och du har skrivit en bok. Och i den här boken så har du ju delat upp det liksom, i tre delar. Det är en del om fakta. En som är mera manual, kallar du det själv, och en som riktar sig till proffs, en del. Men det som jag tycker är så intressant, att det du börjar hela boken med är att skriva om monogami. Hur tänkte du då? Här ska du skriva en bok om flersamhet, och så börjar du med att skriva om monogami. Vad tänkte
Jag tänker att jag tycker inte flersamhet är så spännande, men monogami, det
Alltså,
är
nu
spännande.
återkommer det hela tiden.
Jag skrev min masteruppsats på sexologen skrev jag om monogami, jag intervjuade en massa monogama, jag läste på väldigt mycket om monogami. Och jag tänker att dels så tycker jag det är kul och intressant och hur man pratar om det, hur lite vi pratar om monogami egentligen. Men
Hur mycket,
också...
det, eftersom det är en norm så får vi ofta inte syn på den. Alltså det är någonting med det, att när någonting är norm så blir det också på något märkligt sätt osynligt. Det är ju väldigt tydligt, men också som att vi har svårt att se på det rakt. Det finns där så tydligt så vi inte ens sett konturerna på det på något sätt.
Men då kände du, nu behöver jag börja med det.
Ja, men också för att man så ofta skiljer på monogami är en sak och det är det som är normen och så förenklar man där och flersamhet är en annan. Och så blir det liksom som två helt olika öar utan någon kommunikation. Men det är ju egentligen mer ett kontinuum och för mig är det väldigt hjälpsamt ibland att tänka att inte ens monogama är monogama. Om vi ser på monogamin i Sverige idag så är det inte monogami, det är seriell monogami. Och det skiljer sig enormt från riktig ordentlig monogami som är en partner någonsin. Och det tycker vi är barbariskt liksom i majoritetssamhället. Så jag tänker att för många monogama tror jag det öppnar upp att inse att amen, någonstans så inte ens de är extremfall. Och det finns liksom någon sorts tråd där. Och så tänker jag också att många monogama idag till exempel dejtar flera parallellt under dejtingsfasen.
Under Tinderfasen.
Ja, men precis. Och det ser de som monogamt. Och det för mig är väldigt hjälpsamt att förstå att det är inte två självklara motsatser. Det finns jättemycket gråzon, det finns jättemycket överlapp. Och att också att olika flersamheter kan ibland sinsemellan vara mer olika än en flersamhet och en monogami.
Absolut, amen på det. Det är en erfarenhet som jag verkligen delar. Jag tänker att det självklara för mig är ju till exempel ett sluten triad. Alltså en väldigt definierad sluten triad kan ha många mer likheter till exempel för mig, till en, vad jag skulle uppleva sig, kanske som en sluten monogami då, än vissa andra sätt att vara flersam. Bara som ett enda exempel.
Men du, sen så går du in liksom på fakta. Och varför behöver vi ha fakta? Vad är det?
Vad är grejen
Varför
med att
vill jag
rapa
läsa
upp?
om fakta?
Välkomna till filosofiska rummet.
Eller hur? Varför behöver vi veta någonting för att, om det som vi tror?
Tänker jag det är väl lite grann det här, faktabiten har väldigt mycket av sånt som egentligen är så här vanliga svar på de vanliga frågorna man får. Och det är väl lite så jag tänkte att det här är saker som folk brukar undra. Och så har vi lite svar och det är liksom, jag tror att det är, nu kan ni börja, jag minns såklart inte vad jag skrivit också.
Ja, men det är en väldigt systematisk genomgång med olika begrepp och ord och olika både praktiker och definitioner på hur man kan göra. Så det är väldigt systematiskt och kortfattat egentligen.
Jag tänker att det är likt liksom en utveckling av alla de här faktarutorna, inbillar jag mig då, som du har fått göra genom åren i alla tidningar och sådär. Att det blir som en sån här, ni kan läsa i boken, jag orkar inte en
Ja,
gång till.
exakt det. Det är min stora förhoppning att slippa gå igenom det basala, även med patienter tänker jag. Det är jätteskönt att inte behöva ta sig igenom samma ingång om och om igen, både för mig och för dem. Det är billigare för dem liksom. Läs boken, kom tillbaka, nu jobbar vi. Och ja, det är lite begrepp, för det brukar folk tycka är väldigt spännande. Och där är jag lite kluven till, ibland så är vissa är väldigt noga med att begreppen ska vara rätt, och för vissa är det här inte jättenoga. Jag stör mig på ett personligt plan enormt på alla de där faktarutor med glosor som kan dyka upp i artiklar i tidningen. För det kan låta som att det är så viktigt att ha rätt begreppsapparat och någon sorts här, att om man inte kan alla de här specifika termerna så kan man inte vara flersam på riktigt. Och att det är viktigt att använda den typen av språk när man är flersam. Och det tror jag såklart är jätteskönt på vissa sätt, för att ibland så behövs det ord för saker. Men samtidigt så kan det också ha en lite avskräckande effekt, eller att folk kan känna sig fel som bara lever så här, men kanske kan kallat sin öppna relation för polyamori. Så jag tänker att det är lite dubbelt, men samtidigt så där i forskningen så är det till exempel jättetydligt vad som är polyamori, vad som är öppet förhållande, vad som är swingers.
Och kan inte du berätta lite om det då? För jag menar, tänker, om det sitter någon här och lyssnar och tänker, tänk om jag, vad är vad? Sådär.
Framförallt, alltså, har man forskat på det?
Oh,
Alltså,
gud. Fy
ja.
fan vad man har forskat på det. Alltså,
Vad spännande. Skulle jag ju fördomsmässigt säga, nej men det vet man inte så noga, det är jätteluddiga gränser, det vet vi inte alls.
Alltså det är väl samma som att vi har kategori man och kvinna, fast vi vet att det på riktigt inte är så enkelt. Och där är liksom swingers är det här att man har jättetydligt primärt par, alltså just som flersamsbegrepp. Swingers är ju förstås jättemycket större än så. Men att det finns ett liksom par med väldigt mycket exklusivitet och sex med andra är en gemensam aktivitet. Även om man ibland kanske har det lite mer var för sig så är det fortfarande en gemensam hobby lite grann. Öppet förhållande, väldigt tydligt primärförhållande, det är vi som är paret med väldigt mycket saker som är exklusiva för det paret. Och det är framförallt känslor, är väl det som man brukar prata om. Men man kan ha sex och lättsamma relationer med andra utanför det här paret då. Och sen polyamori är möjligheten att ha flera relationer samtidigt och liksom fullfjädrade relationer då med känslor och sex och allt liksom, som kanske kan vara lika viktiga. Så de första två har liksom jättetydligt primär partnersituation. Polyamori behöver inte ha det.
Och det som du pratar om här nu, det är ju såna här intressanta saker, att när vi utvecklar det som jag kallar en begreppsapparat, så är det ju precis så att vi utgår ifrån att vi någonstans försöker skaffa oss gemensamma begrepp, och sen problematiserar vi de begreppen, och det är det vi behöver göra. Vi behöver ha någonstans att starta, om nu just definitioner eller diskussioner eller forskning, eller för den delen ens intervjustudier eller vad som helst, om det är intressant för oss, då behöver vi skapa en begreppsapparat. Och som sagt, att titta kritiskt på den, det är ju en del av, överhuvudtaget en del av både forskning och att utveckla ett fält, kan man säga, eller utveckla kunskap, tänker jag. Och jag tänker att det är en del av den processen, är vi ju med i, Minna. När vi diskuterar de här sakerna med alla våra fantastiska människor som kommer hit och berättar. För de bidrar till det som jag skulle kalla en slags, det är inte en diskurs på universitetsnivå, men det är en diskurs i samhället, alltså en diskussion som utvecklar de här begreppen. Och jag är ju i team, jag tycker det är jättebra att vi har en massa ord, men jag tycker absolut inte att det är nödvändigt att ha dem för att kunna göra praktiken. Det intressanta är ju om man nördar in på att vilja prata om sin praktik eller hur det ser ut i samhället. Där är det intressant att se, så här, vad har vi just nu för gemensamma begrepp? Och jag anser att det är en rikedom att få hjälp ifrån forskningen på det här sättet. Därför att det här är människor som lägger jättemycket tid på att tänka på vad vi gör. Helt fantastiskt.
Ja, det är lyxigt. Men jag tänker, när du har gått igenom alla de här faktaorden, som ju är som en, ja men det är nästan som en lista. Du har ju lite exempel insprängt också ibland. Var har du tagit de här exemplen ifrån?
Det är alltså sådana här typiska case eller vignetter eller sådär som man ser i många böcker av för psykologer.
Ja, och också lätta upp det lite när det är faktasvecket och sådär, att man får en
Ja,
sån här.
lite lätta upp, lite illustrera hur det kan se ut i verkligheten. Jag tänker att jag har liksom inte någon sorts här roman mellan raderna, men det är ändå vissa återkommande personer som man ser. Och för mig är det nog en av mina sätt att skriva skönlitteratur på. Jag tycker det är jättekul att ta både liksom hur det här ser ut teoretiskt, också mina egna erfarenheter, mina vänners erfarenheter, vad jag läst på bloggar, mina patienter och tillsammans skapa någon sorts trovärdig men kortfattad historia. Så
Just det, för det betyder det att de här sakerna som du skriver, det är ju inte Pelle på riktigt, utan det här är
inga
litterära
konkreta
figurer.
personer har
Precis.
dragits med i det här. Vissa exempel är väl lite mer kopplade till specifika fall, men...
Sen är det så himla skönt, för nästa avsnitt är en manual. Och
Manualen, jag har
jag
fått en
känner
manual.
äntligen, äntligen är manualen här. Nu ska jag äntligen få veta vad jag ska göra.
Men alltså, hur gjorde du när du liksom drog upp den här riktlinjen för den här boken och tänker, jag ska göra en manual, det är ju helt fantastiskt.
Ja, alltså framför allt, jag tänker att den här boken är unik för Sverige, men den är inte unik internationellt. Och det är ofta så de är upplagda. Det är först en lite så här infodel, sen, ja, men så här gör du.
Och det är
Liksom.
väldigt kulturellt betingat. Jag tänker liksom här, det var ju också varför jag tyckte att det var så himla kul att läsa, för jag kunde relatera till olika situationer istället för att översätta dem.
Gud vad roligt.
Ja,
Vad glad det blir.
ja, det tycker jag var jättekul. Men berätta, för då tänker jag att du också valde att inte skriva en allmän, den här kan funka i hela Nordeuropa eller över hela världen, eller om du sitter i Singapore så kan du, utan du valde så här, jag upplever att den talar till så där jag är nu.
Och det är väl, jag sitter i Sverige, jobbar i Sverige. Jag tänker om någon skulle få för sig att översätta till norska typ så skulle den förmodligen vara ganska gångbar. Sen har jag också fått jättemycket hjälp från Martin Kandell på RFSU med lite info om lagstiftning och sånt, för att det är ju väldigt lokalt. Men jag tänker att den är nog mer europeisk på många sätt. Men inte så europeisk som man går in på det här, man är gift med den här älskarinna-sättet liksom. Men...
Nej, för jag tänker på, det finns en, jag skulle inte säga att det alltid har bäring rakt in i här och nu, men vi har historiskt sett lite olika kopplingar. Och sen så lever det kvar. Ja, men det räcker med att titta på Italien som ju har en enormt annorlunda sätt att se på både det här med otrohetsbegrepp och kan man säga att en machokultur i att politiker och så.
Och jag tänker, jag behöver inte gå till liksom se på Italien, jag kommer ju från en sån kultur. Så
Helt sant.
jag tänker inte, jag får ofta frågor om så här, vad tycker din familj om att du lever? Och man, min familj ska sitta the fuck ner och vara väldigt, väldigt tyst om att döma folk och hur de lever sina relationer. Och verkligen utan att döma liksom, det är bara... Det är lite olika kulturer och bara för att man är idag precis så slog de in den här lagen om att propaganda för icke-traditionella sexuella stilar ska förbjudas. Vilket innebär att man inte kan prata om HBTQ och så vidare i Ryssland, även till vuxna. Det har man ju kunnat förut. Och även
Helt
flersamhet
bisarrt.
omfattas av det här. Och ja, min familj där borta skulle kanske liksom inte prata i de termerna. Men kommer man på praktiken så här, på det stora hela, så är det kanske inte så långt alla gånger. Men ja, det här är ju skriven på svenska för Sverige, inte minst för att jag verkar i Sverige. Och jag vill ha den här boken, så...
Men om vi tittar på den här manualen, vad är det som är det svenska i att så här gör vi i Sverige när vi vill vara flersamma?
Det som jag tänkt mycket på när jag skrev, vad jag saknat i amerikanska böcker snarare, jag tänker mycket är likadant. Dels så är det, jag upplever inte att man i Sverige riktigt har det här, det är inte så nödvändigt att göra revolt mot så här, slampen genom att reclaima slampen, för det har ändå varit mycket mer sexuellt frisläppt i Sverige väldigt länge. Och det gör att det liksom sker i en väldigt annan kontext. Någonting annat som är extremt svenskt, eller extremt amerikanskt, som inte finns här, är ju alla de här. Det är bra att vara tre vuxna i familjen, för då kan två jobba och en vara hemma med barnen. Och, alltså, Sverige har ju förskolor, liksom. Sverige har ett helt annat socialt trygghetssystem. Så för mig har nog det varit, den typen av saker kanske varit mest märkbara, att om jag ska skriva någonting för mina klienter så ska det vara mer anpassat efter hur det kan se ut här. Också att till exempel vad ska man, diskriminering på arbetsplatser inte kan se ut som i USA för att vi har LAS. Även om det såklart inte är lika stabilt som förr så har vi fortfarande mycket mer anställningstrygghet och det är inte riktigt samma sak med
Man
den
behöver
typen av
inte
moraliska saker.
vara i samma rädslor här.
Jag tror att, och samtidigt så har det funnits, jag vet att det har funnits mycket rädsla kring, tänk om SOS tar våra barn. Jag som psykolog har ibland, jag har plikt att anmäla till SOS, så jag vet att folk är jätterädda för socialtjänsten, trots att de generellt sett gör för lite. Och det är inget skam på dem, de har inte resurser. Men det tänkte jag också, det pratade jag till exempel om med Martin Kandell. Och ingen av oss hade hört talas om ett fall där det faktiskt vart så att någon förlorat en vårdnadstvist eller någonting beroende på flersamheten. Nu är det kanske vi som inte hört det, men han har inte ansträngt sig, han är ju jurist liksom på RFSU. Men däremot har vi också, känner vi till fall där folk blivit anmälda till SOS för att de är flersamma. Och det var en grej jag ville ta upp, att ja, men det är en vanlig rädsla, jag förstår den, men också det verkar vara ganska ogrundad. Men vad tänkte Karin, vad kände du igen dig i? Jag är jättenyfiken.
Ja, men jag tror att en av de här sakerna som det du tar upp nu, den här skillnaden i familjebildning. Men jag tror att hela det sociala trygghetsnätet just ser så annorlunda ut. Är en sak som jag har reflekterat över alltså i de här skillnaderna mellan de olika böckerna. Det jag tycker ändå det genomsyrar, jag tänker det här med att kunna känna att om man nu bygger en flersamhets polykul, så upplever jag att på amerikanska sidor och så där, så är det ju mycket mer det här, jag tar hand om en partner som kanske är handikappad, eller vi tillsammans tar hand om någon som inte kan, som har neuropsykiatriska funktionshinder, inte kan jobba, vad det nu är för någonting. Och vi har inte perfekta system där heller, men jag upplever att valen om varför vi gör de här starka, eller varför vi väljer att gå in i relationer, ser annorlunda ut. Du tar inte upp så jättemycket om det, men jag upplever i andra böcker så tas det upp. Kanske just det här, alltså, nästan lite mer som det här liksom klansamhället, alltså vi måste bygga vår eget säkerhetssystem. Och också det här med möjligheten att lämna, möjligheten att hitta någon annanstans och vara beroendeställningar upplever jag ändå ser olika ut beroende på, så jag tänker på det här med hur lätt det är att lämna. Vad har kvinnor eller andra utsatta grupper för agens? Det tycker jag ändå jag har känt av i en hel del litteratur, och det är det ju fokus på USA som finns. Sen också, ja, men någonting jag tänkte på är ju hur dejting och hela liksom hur vi möter varandra, hur det ser ut. För det är ju väldigt svårt att ge råd eller tankar om det, tycker jag. Man kan ge online-råd, men communityn i sådana ser olika ut även online. Så det är manualen, så här, hur gör man för att träffa någon? Hur brukar det se ut? Vilka vägar tar det? Där tycker jag att det var så skönt att jag inte behövde sortera på samma sätt hela tiden och liksom filtrera bort, ja men det är där, eller det där, ja. Så det var nog liksom mer en övergripande, tror jag, tanke av att jag känner igen mig mer och känner igen mina vänner. Jag tycker det är jättespännande att få liksom, lite grann stånga mig själv mot, tycker jag som du? Liksom, tycker jag, så här, för att jag tycker det är så sjukt roligt att du har skrivit just en manual, eftersom det är en sån här, så här gör man. Det blir jag jätteprovocerad av.
Ja, och jag tänker så här, jag skulle nog också vara som vet så här länge, samtidigt som folk som är nya på det här vill verkligen ha väldigt fast ledskap liksom, och sen börja utveckla något eget.
Jag tänker också att en manual är ju inte som en handbok i att exakt så här ska du göra,
Det är
utan
inte
en manual.
regelbok.
Det är ingen regelbok, utan det är ju en inspirationstext kring att man kan få liksom in, det är ju så lätt att gå i sina invanda spår eller begränsade referensramar. Att man helt enkelt inte tänker på andra sätt.
Jag tycker ju om att du tar upp mycket om kommunikation. Alltså att kommunikation är någonting som går igenom boken, tycker jag. Och det håller jag ju med om på alla sätt och vis. Så där. Att du lyfter det väldigt.
Jag försökte också att vara väldigt konkret kring kommunikation. Och ge mycket exempel. För att där upplever jag att, alltså jag är lite yrkesskadad. Jag pratar om jobbiga saker hela dagen. Liksom. Ställer jobbiga frågor. Säger ord som andra inte säger. Och ibland så kan det vara skönt att inte bara liksom, det är viktigt att ni pratar med varandra, utan så här, de här orden kan man säga.
Var har du blivit inspirerad?
Dels så har jag läst i princip allt av den klassiska amerikanska litteraturen. Och mer därtill, jag har läst communityn, bloggar, mycket relationsböcker överlag. Jag är liksom ändå psykolog, så då blir det rätt mycket sånt. Och de här amerikanska böckerna har förstås också inspirerat mig lite grann. Ah, men så här ska jag inte göra, eller så här ska jag göra, eller så här lägger man upp en bok om flersamhet, för det verkar faktiskt funka för de flesta. Så väldigt mycket av det. Väldigt mycket, jag har ju läst på workshops och haft klienter och patienter, så jag har såklart fått väldigt mycket input från det. Liksom, vad är svårt? När behöver folk hjälp? I jobbet så träffar jag inte många människor som mår bra. Liksom, i jobbet så träffar jag folk när det blir jobbigt. Så då kan jag också fånga upp lite det. När kan det bli svårt? Såklart så här, privatlivet, vänner, umgänge. Så jag tänker, det känns väldigt, väldigt drygt. Jag har behövt prata så här för att sälja in boken, men jag är liksom väldigt erfaren som flersam privatplan, väldigt påläst. Så det är svårt att liksom alltid peka fram någon enskild inspiration, men det finns väldigt, väldigt mycket bakom den här boken som inte bara är att jag vaknade en morgon och fick börja med att skriva, utan det är liksom en långsam tankeprocess i 20 år som så småningom ledde till det här.
Jag tänker, det sista avsnittet som du har i den här boken, det riktar sig till proffs. Polyproffs.
Proffs, samtalsproffs eller proffs.
Ja, jag förstår.
Varför tycker du att i en sån här bok att du behöver skriva till de som sysslar med människor, liksom, till professionen?
Dels så är det ju liksom en av målgrupperna för boken. Och det är klart, det är väldigt bra att fundera på. Även de första två delarna ger väldigt mycket info. Men det finns också lite mer specifika saker som man behöver tänka på som professionell. Och det finns ganska mycket, det finns några bra verk om det att inspireras av. Men det finns en poäng att verkligen tydligt skriva.
Jag vet att du också föreläser för yrkesverksamma om de här frågorna. Är det liksom du själv som har tagit initiativ till det, eller är det förfrågningar du har fått?
Jag har nog framförallt jobbat med föreläsning om någon har kontaktat mig. Så det har väldigt mycket varit andra verksamheter som känt att de behöver lära sig mer om det. Och jag tänker också att det ibland så utgår proffsen att HBTQ-kompetens eller polykompetens primärt handlar om att man vet lite grann och vad så här, jag tycker det är okej.
Acceptans.
Acceptans och liksom någon sorts icke-dömande. Men det är ju också faktiskt att man tänkt lite, att man förstår vilka typ av problem saker kan få, man förstår liksom vilken typ av situationer är vanliga, man inte väntar tills personen ska ta upp sin hbtq-tillhörighet eller polyflersam swingers-tillhörighet, utan man alltid är öppen för att det kan finnas med. Och därför tänkte jag också att det är viktigt att skriva specifikt för proffs, för att man inte ska känna direkt att det här är helt okej, jag har faktiskt vänner som lever så. Utan jag ska tänka lite grann, man väntar lite. En fler som kommer in i mitt väntrum, vad ser den? Hur ska den fylla i det här formuläret? När jag ställer frågor eller föreslår lösningar, hur hanterar jag norm och icke-norm? Så att det inte liksom bara blir något som så här, men jag menar väl, utan faktiskt kunskap, faktiskt kompetens.
Från psykologer, vad är det, och dina liksom kollegor så att säga, vad är de vanligaste fördomarna bland psykologer, som ju ändå är personer som har utbildat sig väldigt mycket kring och liksom hur vi fungerar och sådär, och som man tycker jag har en naiv bild av att men de borde ha lite bättre kompetens ändå, för de är ju ändå duktigare. Vi har ju själv
Ha, säger jag
mött
cyniskt.
psykologer som inte, ja, men blir ifrågasättande och liksom börjar söka, vad heter det?
Anknytningsskadan är det första, tycker jag.
Ja, nej, det har inte jag, men däremot så har jag sett liksom, att ursprunget till problemen ligger där i min flersamhet. Det har jag ju mött på, så att jag har börjat hamna i, sitta hos en psykolog och försvara mina val istället för att lägga tiden på det jag har valt att jag vill prata om.
Och vad händer då i försvaret? Liksom, vad händer i ett möte, tänker jag då?
Nej, men jag tappar ju förtroendet och så ska jag sitta där och betala pengar för någon som... Det är helt absurt. Men vad är de vanligaste fördomarna du möter?
Jag tänkte just på hela anknytningsskada och det måste vara något fel och det här var något som jag experimenterade med på 70-talet, hela den grejen. Det finns absolut, sen tänker jag att mina kollegor har nog genom åren lärt sig att inte hålla på sådär när jag ser. Jag är ändå ganska synlig i Psykologsverige och jag tror att folk kanske ibland tänker efter ett extra varv innan de uttalar sig. Vilket är också lite synd för att jag tänker att man ska kunna ställa, citat, dumma frågor.
Det är bättre att du kommer upp.
Ja, men
Alltså.
jag tror att det vanligaste om jag ska ta en grej så är det nog att man tänker att flersamhet är bra för folk som redan mår jättebra. Man går in i det här att flersamhet är så mycket komplicerat och kräver så himla mycket mognad. Och det här, alltså, vi ska, så här, flersamma håller också på sådär. Flersamma kan också vara så här,
Jag
det är så
vet.
himla himla mogna människor som kommunicerar så himla himla bra. Och monogami blir
Jag tänkte
enklare.
så om
Och...
mig själv. Det gick inte så där jättebra sen i efterhand kan man säga. Det finns faktiskt också i litteratur, måste jag plocka upp, Tanja. Alltså om man tittar i litteratur så finns det sådana påståenden. Känner du igen det?
Jajamän, och det är en av mina stora så här, nu jävlar ska jag själv skriva bok och göra en poäng. Jag tänker, det finns en studie jag refererar till som, studien, uppsats, en artikel med ordet, som jag refererar till som försöker kartlägga just polyfobi, monopreferens och tvärtom. Alltså hur de här två olika kan samexistera eller samverka. Och å ena sidan såklart att liksom flersamhetsfobin och monogamin norm, de är ju större problem i samhället. Men att motsatsen också är problematisk. Att, och det, där tänker jag till exempel det antagandet att monogama inte är känslomässigt mogna, inte klarar av riktig kommunikation, att, alltså allt det här, att de inte tänker en tanke i sitt liv. Det finns ju i flersamma sammanhang. Och det finns en poäng i att ibland, alltså, ibland samlas i en liten boll och vara lite defensiv. För att samhället är ju liksom, tvingar en att försvara sig. Och ibland kan det vara lite skönt att liksom pissa på motståndet. Men som liksom, om vi ska på något sätt existera i den stora vida världen så tänker jag att det här ska vara lite marginellt. Och i det stora så är det liksom inte bara meningslöst att pusha för så här flersamma är mer mogna. Utan det är också skadligt. Både för att i proffssammanhang så kan flersamma avrådas från flersamhet om det är jobbigt. Eller man ska vara så, ja men gud du är utmattad, ska du verkligen ha tre partners? Eller om man har andra idéer om att så här, personer som mår dåligt inte ska vara flersamma. Ja, det här är någonting för så här, extra välmående, mogna människor som har energi över.
Just det, gärna medelklass eller över med gott om pengar också då. Eller vad då? Var ska vi sluta någonstans?
Jag vet inte riktigt, det är oklart sådär.
Oklart,
Framförallt
ja.
ska ju inte sådana där, du vet, invandrare hålla på med det här. För det är en helt annan sak. Ja.
Nej, just det. Ja, nej, det där. Eller hur? Och invandrarmän ska inte hålla på med det här. För
Nej,
då är de
verkligen inte.
egentligen muslimer och kvinnohatare allihopa. Oklart varför. Ja, det är en väldigt, vi har mycket att titta på. Det
Men
har vi
precis, dels
verkligen.
så är det där proffsbiten, men också att man Det här defensiviteten att lyfta fram att vi håller på med etisk icke-monogami, vilket jag också hatar på lite grann i boken.
Men kan du inte gå in i det lite? För att jag har ju sagt etiskt fredsam massor med gånger.
Jag tänker att det finns en poäng i det. Eller, först tänkte jag bara ta upp det här med att vi, det här att lyfta fram att vi som är flersamma är så etiska kan givetvis också göra att vi mörkar när det inte går bra. Att vi själva inte vågar se det, att vi inte vågar påpeka att någon i communityt inte gör det här på ett bra sätt. Att vi inte kan erkänna att så här, vissa av oss är jättebra på relationer, andra inte. Och det handlar inte om att det är flersamhet, utan det handlar om att vissa är bättre, andra inte. Ibland så är relationerna toxiska, fast båda är jättebra.
Ibland är vi själva mindre bra på att göra etisk flersamhet.
Det händer ju, det förekommer.
Ja,
Ja.
nej, men det varierar över
Ja.
livet hur lätt vi,
Ja,
eller
precis.
hur knepigt vi har det.
Ja, som jag sa lite i början så när jag var ung så var jag kanske lite sämre på det här än jag är idag. Men tillbaka till etisk icke-monogami som begrepp. Här är verkligen en grej som jag tycker att i något sorts aktivistsammanhang och sådär så är det en sak. För det är mer gräsrot och jag tycker inte man behöver vara lika noga där. Medan i forskningssammanhang så är det jätteproblematiskt att man ställer det här med consensual non-monogamy eller ethical non-monogamy mot monogamy. För att dels så cementerar man på något sätt att icke-monogami är oetiskt tills man påpekar motsatsen, medan monogami är etiskt tills man påpekar motsatsen.
Och där kan vi väl kanske alla säga att vi har kanske någon erfarenhet av att monogami inte alltid är etiskt.
Jag
I alla fall.
föreläste faktiskt om etisk monogami, det är en av mina så här favoritföreläsningar att hålla. För att vi pratar så mycket om så här etisk icke-monogami, man bara okej, jag som tycker att monogami är spännande, hur gör man etisk monogami? Och folk bara va? Det sjunker.
Ah,
Men ja, det
så
cementerar
skönt.
verkligen det här underförstådda. Och vi lyfter inte fram att det etiska eller oetiska snarare är i hur man sköter relationen än i relationsformen. Tänker så här, ja, är det etisk monogami när en sektledare har liksom en fru eller en så här etisk icke-monogami när det har fler? Alltså det är, båda relationsformerna kan ju verkligen skötas både bra och dåligt. Och det är väl snarare i det som det här etiskt ligger än i relationsformen.
Eftersom för mig har ju etisk monogami och själva begreppet i det lyft upp någonting. Det har lyft upp aspekter och makt. Det har belyst frågor om privilegier, frågor om makt, frågor om, ja men överhuvudtaget intersektionella perspektiv.
Förlåt, sa du
Så
etisk monogami eller etisk icke?
etisk poly eller vad, liksom ethical non-monogamy som är liksom det här begreppet på engelska. Det har för mig hjälpt mig som en del i mitt arbete av hur jag vill titta på mina privilegier, hur jag är en del av alla möjliga olika sorters maktbalanser och hur jag förhåller mig till det själv. Jag tycker att begreppet och hur man har diskuterat det har hjälpt mig personligen jättemycket i att bli lite klokare. Vi har den klassiska delen som handlar om enhörningsjakt. Det här är när ett polypar söker en enhörning. Och alltså en bisexuell, ofta brukar det beskrivas som en bisexuell kvinna som ska bli attraherad av båda och kär i båda och ha en relation. Det kan finnas förväntningar på att personen också ska vara lika attraherad av båda och relationerna ska utvecklas samtidigt. Och kanske till och med tankar om att sex får bara ske på tre när enhörningen är med, alltså den här bisexuella kvinnan, medan ursprungsparet också har en sexualitet mellan sig. Och så. Det finns massor av olika delar. Att diskutera de här sakerna utifrån en etisk synvinkel har hjälpt mig jättemycket. Nu menar jag att det finns någon problematik i just själva begreppet etisk monogami för att det implicerar att icke-monogami är oetiskt i grunden. Är det någonting så du försöker säga?
Jag tänker att det du pratar om är du pratar om etik i relationer. Och det är toppen, det är liksom, jag vill göra mina relationer etiskt. Och det kan man göra oavsett vilken relationsform det är i princip. Liksom.
Precis.
Medan som begreppet används så är det ofta liksom, som synonym till flersamhet. Och
Ja,
där när det används som
absolut.
flersamhet kontra monogami. Och där det ena måste spesas att det här är etiskt och det andra inte. Och samtidigt så där, återigen om man liksom jämför, det är mer consensual monogamy, det vanligare forskningsbegreppet.
Och då tänker man, om på svenska skulle jag ju översätta det till samtyckt icke-monogami, och det är ett ganska spännande begrepp.
Ja, och då vill jag jättegärna ha det som samtyckt monogami också. Om man liksom använt samtyckt monogami till samtyckt icke-monogami hade jag stört mig mycket mindre på det. Nu tycker jag att det är lite fascinerande att flersamma själva lyfter upp det här falska dikotomin på något sätt.
En falsk motsättning är liksom
Ja,
som om ja.
verkligen. Och det är det som är min kritik till det här, att vi kan inte riktigt. Och när vi pratar om consensual non-monogamy, menar så har vi kollat att de här personerna som fyllde i, de är CNM-informanter, att de faktiskt är samtyckande? Har vi kollat av det? Eller liksom har vi bara antagit att... Ja, så det här, jag tycker det är verkligen inte större delen av min bok, men det här är någonting som jag noterar, att det här är ett begrepp som man måste känna till om man ska läsa forskning. Och jag upplever också att den är lite på väg ut i liksom en del aktivist och sammanhang. Så jag tror att så småningom så kommer vi kanske använda lite andra begrepp även i forskningsartiklar. Men idag så är det liksom det stora begreppet som används, och man ska läsa lite mer så här, studier och folk som är peer reviewed och sådär.
Tanja, jag uppfattar ju dig som en riktigt så här, professionell aktivist. Du har ju ett enormt engagemang för de här frågorna och jag upplever hela tiden att du brinner för det. Och att, nu skakar du på huvudet.
Jag tänker att jag blir väldigt on fire när jag pratar om det här. Men en anledning för mig att skriva den här boken har verkligen varit att så här, slippa prata om det här. Så att man får ut
Öka
det här.
kunskapen hos alla och slippa prata mindre själv.
Ja, lite så.
Eller kanske få prata på en annan nivå, om jag får
Ja,
utmana dig lite i det. Alltså kan vi
precis.
lämna grundnivån och prata om
Ja.
det som är riktigt intressant?
Och liksom lite grann verkligen, verkligen förtydliga att hittills den offentliga debatten om det här, om vi kollar på liksom dagstidningsnivå, sker fortfarande väldigt mycket så här, jag känner så här, skönlitteraturen säger så här, jag vet inte, Anna Karenina skrev så här. Och det är toppen att man läst skönlitteratur kanske, om det är toppen att man har egna känslor. Men det här forskningssidan av det finns också. Och att verkligen banka in att den finns, vi måste, om vi ska ha seriösa samtal om flersamhet så måste vi få in den nivån.
Ha, vad blir nästa bok då?
Åh
Vilken bok saknar du nu?
oh, nej. Åh oh, nej, nej,
Jag sa inte att du ska skriva den, Tanja. Jag tänker,
Ja.
vad saknar vi för bok nu i Sverige?
Från flersamhetshåll så känner jag att alltså, precis nu så släppte det två böcker. Och den andra, i och med den inte heller släppt den så har jag inte läst den, men den verkar vara lite mer intervjubaserad och lite mer
Jag har inte
kanske
heller
liksom
läst
erfarenhetsmässig och aktivistisk, vilket jag tänker är superbra komplement.
den.
Jag tänker att det är nog bra att det finns flera, för att jag menar, alltså jag gillar inte alla flersamhetsböcker, alla kommer inte gilla min bok, men för vissa kommer det vara så här, okej, men ja, det här grejen är bra, det här Tanja kan gå och dränka sig, jag vill läsa en annan bok. Och då kommer det finnas en annan. Något som också lite saknas är ju juridikböcker om det här, eller juridiktexter om det här. Det finns den där
Stjärnfamiljerna.
Stjärnfirman.
Stjärnfamiljer, det blir Erik Mägi, va?
Ja, precis. Den finns, den är ungefär 10 år gammal nu, den är ganska
Eller hur?
gammal. Och lite svår att få tag på i och med att den inte trycks igen. Eller den finns inte uppe. Så vi skulle behöva mer rent sån där praktiska guider för hur man gör med det här i juridiska sammanhang. För det finns ju jättemycket olika situationer där det här spelar roll. Det är arv, det är bostad, det är barn, det är familj, det är allt möjligt.
Jag kan berätta vad jag saknar för bok.
Ja, vi...
Jag saknar en novellsamling om olika romantiska berättelser där liksom Claes från Norrköping träffar Stina från Borås och som träffar Vem
som
men
frestar
Kalle
far
från
in.
Uppsala
Ja, och far
som...
in från Umeå som åker ner och du vet, åker på någon polyfika i Stockholm.
Ja. Ja, i svensk kontext, novellsamling där vi har våra svenska platser och communityn, och, utan att outa någon såklart. Men det finns ju jättemycket, liksom. Och gärna liksom så här, 10 olika noveller i en bok där alla går lite grann ihop i varandra. Det är min
Shortcuts, fast
drömbok.
Polly.
Nu ger jag bort det förslaget till alla författaraspiranter där ute.
Alltså jag tänker också att har vi inte läst nog med berättelser från Stockholms krogvärld med så här unga människor, eller liksom människor som så här dejtar och ligger och tittar hit och dit.
Kinderromanen,
Ja,
liksom.
men så här, polyperspektivet. Ja, när man är ute på OkCupid eller när man är ute på Body Contact och letar polisar eller vilka när man är på communities. Och jag tror att det finns ju hur mycket berättelser som helst. Hur mycket berättelser som helst. Men bara att det här kan få vara, alltså att med ett självklart polyperspektiv istället för den här, åh, vi tittar in i den här lilla exotiska världen.
Har ni läst min Martina, Jon Jordås roman?
Nej.
Nej, den
Berätta.
är jag recenserad för ett par år sedan när den kom. Den har en otroligt kul del med att huvudpersonen, tror jag det är, ska försöka komma ihåg, den börjar dejta en kvinna som är i en öppen relation. Och så vill den kvinnan vara, liksom, det är inte fokus på den här biten, men det finns en jätterolig bit om det här. Kvinnan försöker verkligen göra så här, en väldigt etisk monogami. Alla ska träffas, man ska kommunicera med sina metamorer. Och metamorerna faller tillbaka, what the fuck, varför ska jag prata med den här tanten? Och den tycker jag var extremt kul, för att jag personligen är väldigt så här, what the fuck, varför ska jag prata med sina partners?
Men nu berättar jag, vad är det här för bok så vi kan lägga ut den
Den
länk till
heter
den?
Min Martina av Jon Jordås.
Alltså nu har
Okej,
vi
ett boktips. Ja,
måste ju
verkligen.
samla på dem för att de är
Ja.
inte jättemånga och jag har nog varit den där tanten tror jag. Så att vi kan stå på varsin sida
Jag
Tanja.
skulle släpa mig och träffa tanten, men jag skulle liksom inte, jag skulle göra det för att ibland så måste man göra saker och le artigt och inte för att jag känner ett stort behov.
Jag har nog inte haft ett behov av att träffa alla partners, men människor som är väldigt viktiga för människor som jag lever i långa relationer med, där blir det snarare så att när jag inte har träffat människor så blir det som ett hål. Det är ungefär som om någon skulle ha en bästa kompis som de aldrig tar hem, de bara går ut om de ska prata. Du vet, man åker på skidresor med bästa kompisen men jag har aldrig träffat den. Det skulle kännas lite konstigt till slut, för mig då.
Vi gör olika, kan vi konstatera.
Ja, men det är ju så. Och som sagt, därför tänker jag att jag är den där tanten som vill att alla ska träffas.
Hörni, vi ska runda av. Nej.
Tanja, om du nu tänker jag så här, nu sitter det människor som tänker så här, jag ska läsa den här boken. Om du nu liksom ger oss lite så här, vad ska vi lära oss? Varför ska vi läsa din bok nu då? Vad ska vi klicka in oss på någon, gå in på vår lokala bokhandel och säga, köp in Tanjas bok. Varför det?
Jag tänker att ett, den är en, även om det kommer fler böcker så är det verkligen enda svenska boken i sitt slag med att liksom ha en professionell och forskningsbaserad perspektiv om flersamhet. Det är ändå en relationsformat som är på väg upp. Dels så är det en väldigt bra relationsbok i stort. Även monogama skulle ha väldigt mycket nytta av det. Det är väl det egentligen, det är en relationsbok med ett nytt perspektiv som saknats.
Och alla ni som jobbar med människor, det här är något som vi behöver kunna mer om hur människor gör sina relationer. Och det finns inga ursäkter längre, för nu finns det en bok. Så istället för att säga, som du sa det där, jag accepterar, jag tänker inte döma någon. Stick och köp en guide till polyamori istället och lär dig något.
Yes. Låt den ligga framme på soffbordet när du bjuder in din mamma och pappa. Ett bra sätt att
Du kommer få
droppa
veta
information.
mer om mamma och pappa än du velat veta.
Dessutom kan du ju skicka den till dina vänner istället för att behöva förklara allting själv. Så en liten sån här årets julklapp tycker jag definitivt. För folkbildning, alltså vi behöver det. Vi behöver utbilda människor runt omkring oss eller ge möjligheten för dem att lära sig.
Tack så hemskt mycket, Tanja. Och jag hoppas att vi ses där ute i vimlet.
Tack så mycket. Jättekul att vara med.
Jättekul att ha dig här. Och jag tänker att det här är väldigt, det här är ju jätteroligt för oss att få ha den här intervjun efter 2 års polypratande. En svensk bok om poly av alla. Alltså, i våra community så är det ju så att Tanja är en av de där stjärnorna. Det vet ni ju om, ni som lyssnar på den här podden. Alltid kloka svar, vass och klok. Och dessutom tycker jag så gör du, avdramatiserar du många situationer där det är lätt att fastna. Och jag tycker du har ett väldigt så här förlåtande och tillåtande sätt att se på våra liksom mänskligheter och misstag i relationsdjungeln. Så ut och läs boken.
Gud vad rörd jag blir, tack!
Så ut och läs, ni kommer inte bli dömda, ni kommer att bli upplyfta.
Hejdå!
Ha det så gott, hejdå!
Du hittar Polyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.